Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkommen till podden. Hur brukar du reagera när du läser om någon politisk skandal i tidningen? Förfasas du över att offentliga personer missbrukar sitt förtroende? Undrar du kanske om de verkligen förtjänar all kritik, eller blir du mer irriterad över massmedias flockbeteende? Oavsett vad så tror jag att du kommer gilla veckans avsnitt som tar sig an just medieskandaler från både huvudpersonernas och massmedias perspektiv. Jag heter Fritte Fritzon och det här är Allt du velat veta som presenteras i samarbete med Acast.
Medieskandaler handlar om moraliska eller juridiska felsteg som blir offentliga och på så sätt sprids. Men skandaler är inget modernt påfund utan går att se långt tillbaka i tiden, men då utan den snabba spridning som moderna massmedia har medgett. Den som ska berätta för oss om medieskandaler är Mia-Marie Hammarlin. Hon är etnolog och universitetslektor vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker med skandalen som tema, senast i Stormens öga. Varsågoda! Allt du velat veta om medieskandaler med Mia-Marie Hammarlin.
Då säger jag hej och välkommen till Mia-Marie Hammarlin. Du är etnolog och medieforskare och du har skrivit en bok som heter I stormens öga, väldigt spännande, om medieskandaler. Mm. Så min första fråga till dig, hur kommer du intressera dig för just det här ämnet?
Som etnolog och som medievetare, vilket jag också kan kalla mig för idag, och gammal journalist, så hade jag funderat på de här skandalerna som är ju i det offentliga, i ögonenfallande, de syns. Och skrev ihop en mindre ansökan, får jag nog kalla den för, riktad till universitetet. Ibland söker vi externa medel, men det här var internt. Och vi fick bifall för det här, jag och en kollega, och sen så arbetade vi med det här i många år.
Du är etnolog, men hur har det påverkat ditt sätt att se på det här ämnet och ditt val av metod?
Jättemycket. Som etnolog är man intresserad av vardagsliv och människor. Och den skandalforskning som fanns rörande medier var just väldigt fokuserad på vad medierna skrev och vad medierna rapporterade, och det var innehållsanalyser i väldigt hög grad. Och då ställer man sig frågan när man kommer in som forskare på ett nytt fält, vad kan jag bidra med, vad saknas, vilka luckor kan jag fylla? Så ganska tidigt bestämde jag mig för att göra intervjuer och träffa människor som har varit i centrum för skandaler. Och sen försökte jag bredda det också genom att inte bara intervjua politiker och före detta politiker, utan även andra elitpersoner kan vi säga i Sverige som har varit med om skandaler.
Mm. Och du har också träffat journalister och anhöriga till folk som har blivit drabbade.
Ja, jag hade nog egentligen mer systematiskt gärna intervjuat anhöriga, för de hade väldigt mycket spännande berättelser att komma med angående det här. För det här fenomenet skandaler drabbar inte bara den enskilda huvudpersonen, även om den är i centrum och mest utsatt, utan det här får verkligen ringar på vattnet. Man kan kalla det för en smittoeffekt.
Du använder ordet medieskandal, men oftast talar man om mediedrev också. Hur skulle du säga att de två orden hänger ihop med varandra?
I forskningen så är ordet skandal i centrum, och jag tycker att ordet skandal säger så mycket mer om det här fenomenet. Det här att man hakat på prefixet medieskandal tycker jag begränsar förståelsen av fenomenet. Vi kan lära oss väldigt mycket om moderna medieskandaler genom att studera lokala skandaler, skulle jag vilja säga, som kanske inte tar plats i det offentliga genom traditionella digitala medier på det sättet som vi är vana vid att det studeras.
Det är samma mekanismer på något sätt, tänker du? Eller?
Ja, det är absolut samma mekanismer. Det här med att det finns en huvudperson som har gjort någonting som identifieras som fel i det offentliga. Och då kan det offentliga vara byn också, ett litet samhälle skulle jag mena. Men i alla fall om vi håller fast vid det här större då, så är det någon som har begått moraliska misstag som kan identifieras som överskridande eller gränsöverskridande på något sätt. Och då måste den här personen straffas på något sätt för att samhällsmoralen eller idén om moral ska kunna återupprättas.
Så det är någon slags grundläggande kulturellt fenomen det här som man kan se i alla kulturer?
Eller? Ja, så skulle jag definitivt vilja identifiera det. Och jag menar då att det här sker i hög grad i samspel med en aktiv publik. Mm. Nämligen då du och jag engagerar oss också i skandalen. Och när jag intervjuade de här personerna för min bok så blev det tydligt för mig att lidandet de utstår handlar inte så mycket om löpsedlarna, utan förstås hur människor reagerar på löpsedlarna. Mm. Och i värsta fall kan det här ta sig då uttryck i att folk närmar sig dig på olika sätt fysiskt. I bästa fall kanske du får en kram när du ute och går på stan, men du kan också få en käftsmäll. Du kan få sönderskurna däck.
En sån här medieskandal, kan man se några gemensamheter mellan de olika? Alltså har de någon gemensam dramaturgi, skulle du säga?
Ja, det är många forskare som har studerat dramaturgin, och det finns definitivt dramaturgiska likheter mellan skandaler. Hur det först sås ett frö till något, att någon gör ett avslöjande, någonting som har hänt i det som man på Goffmans språk skulle kalla för backstage. Plötsligt händer frontstage. Så ett moraliskt en moralisk överträdelse har skett, men den har inte tidigare varit känd för allmänheten. Men i och med publiceringen så blir den känd för en allmänhet, men där kan den fortfarande stanna. Eller beroende på vad det är som har hänt och vem det är som har gjort det, och vad som är aktuellt att prata om just nu och så vidare. Så det är många saker som ska klicka i varandra. En annan sak är hur enkel den här berättelsen om det moraliska är att berätta och återberätta. Transportstyrelseskandalen är ett exempel på en skandal som är ganska svår att både berätta om och även för människor att återberätta för varandra. Men andra historier som är enklare formaterade, nu senast Anders Borg-skandalen, får ju en enorm snurr liksom, och drar igång hela det här muntliga maskineriet som både sker så här ansikte mot ansikte när man träffar människor, men också i digitala forum.
Innebär det också att det är större chans att det blir en medieskandal än till exempel Transportstyrelsen då, även om den har varit mycket i rampljuset också?
Den är ju också en skandal, men av en annan sort. Den är inte lika pratig så att säga, utan här har det ju skett direkta misstag liksom som måste korrigeras och så vidare. Så det är på en statsnivå som går bortom det här babbliga, bubbliga. Men även en sån skandal får, och här ser vi skandalernas gynnsamma effekter genom Transportstyrelseskandalen, Revisionsverkets skandalen, genom Macchiarini-affären så får vi anledning att se över våra rutiner. Inte minst märker jag det som arbetar på en myndighet, hur man hela tiden i olika sammanhang refererar till den här typen av skandaler och ser över de egna rutinerna. Så det blir signaler om att någon har gjort fel, en myndighet har gjort fel och så vidare, eller personer har gjort fel, och då måste vi se över våra rutiner som myndighet. Så det får en sån spillover-effekt, och därför skulle man också kunna ställa sig den eventuellt retoriska frågan, kan vi vara utan skandaler? Mm. Jag är inte så säker på det. Jag tror ju att de är bra så här, på det sättet. De får en positiv effekt också i samhället och på kulturen. Och vi behöver riktlinjer och vi behöver gränser för vårt handlande. Och det som någon säger i min bok också, att det kanske inte är så dumt att skämmas ibland om man har gjort fel, och att faktiskt göra det offentligt, för det får den här korrigerande verkan. Det kan ju inte vara anything goes liksom i en kultur. Men jag tycker samtidigt att det är intressant att vi inte på förhand kanske kan lista ut var de här gränserna går, utan att skandalen blir ett sätt att synliggöra dem även för oss själva. Ibland kanske vi blir förvånade över hur starka reaktionerna blir kring en skandal. Det blir synligt först när det händer, så att säga. Mm. Men för att gå tillbaka till det här med dramaturgin då. Så efter den här från backstage till frontstage då. Sker ju då en spridning i medier och i face-to-face och i mun-till-mun-metoden då, så att det här sprids massivt för att man ska kunna kalla det för en stor skandal. Och sen kommer en fas av spekulationer. Så helst ska en skandal inte heller vara helt svartvit, utan det ska helst vara en möjlighet att ha en dispute. en slags moralisk dispyt om vad som var rätt och fel här. Det måste komma diskussioner ur skandalen.
Lena Melin och Per Gudmundsson ska tycka lite olika om det.
Helst ska de tycka lite olika om det. Och det är bra stoff för ledarskribenter att när skandaler sker. För att då det är tyckarnas afton, här är fritt fram att tycka, och det är också faktiskt fritt fram att fördöma med ett indignerat tonfall, och det finns en liksom ilska som kommer ur skandalerna, men också en vilja att försvara och ta människor i försvar som man upplever som orättfärdigt anklagade och så vidare.
Men jag upplever det som att det där försvarsskedet, alltså ibland att det kommer efter ett tag när media och journalister och ledarskribenter upptäcker att nu har den här personen fått så jäkla mycket skit. Alltså, och då kommer det på något sätt.
När man går in i materialet och tittar kommer det lite tidigare än vad man tror. Det är mer nyanserat faktiskt. Men om man tänker för den personen som står i centrum, så är inte det någon skillnad. Då utgör all den här rapporteringen, det här massiva trycket som de utstår, att de är på alla släppar. Mm. Och det är väldigt kännbart. Det spelar liksom ingen roll att någon tar dem lite grann sådär i försvar. Då. Och sen en annan del i det hela som man på något sätt förväntar sig då, det är ju att den här personen, för det är ju en person, en individ, det är också väldigt typiskt för skandaler att det är en individ i centrum, ska säga någonting. Och oftast dramaturgiskt så är det ju så då att den här personen ska förklara sig, försvara sig och eventuellt också be om förlåtelse för sina misstag.
På vilket sätt kan man må drabbas? Du har ju träffat några av de här personerna som verkligen har varit i hetluften.
Ja, och här finns exempel på att man kan få massor av stressreaktioner i form av eksem, magbesvär, migrän. Någon fastnade på toaletten och kräktes, kunde inte ta sig upp från badrumsgolvet. En annan person gick ner jättemycket i vikt, så mycket att hans kollegor trodde att han var cancersjuk. Så vi pratar om en rejäl viktnedgång på 18 kilo under ett år. Så riktar man det här inåt, vilket inte alla gör, men då tar det ordentligt på självkänslan och på måendet. Andra delar ju förstås det mer psykiska måendet, och då kan man utveckla social fobi. Att man inte vågar sig ut helt enkelt under perioder och sådär.
Ja, det finns ju flera exempel på folk som då kryper runt hemma i lägenheten för att de inte vill att fotograferna ska se dem. Och, men att man liksom inte vågar möta människors blickar heller.
Nej, jag ser det som ett svar på vad man skulle kunna kalla för en stigmatisering. Det sker en form av brännmärkning, en form av avhumanisering successivt av de här personerna. Det är de väldigt klara över i efterhand, att det var det de var med om. Jag var inte längre en människa. Jag var inte någons bror eller någons syster eller någons kollega, utan jag var bara någon man skulle fälla, är det någon som säger i boken. Och det tar hårt. Och man känner sig fruktansvärt ensam. Det är en isolerande känsla. En känsla av att man är i sin egen bubbla. Att man inte kommer ur den. Att man sitter fast i den här bubblan. Världen pågår där ute, men jag är inte längre med. Och om man tänker på stigmabegreppet, så som Goffman använder det, så är det ju ofta så att om man har ett synligt stigma så vill man dölja det. Kanske om du har en synskada, åtminstone förr, så kanske du ville dölja det med ett par mörka glasögon. Det intressanta är att de här personerna också använder mörka glasögon och förklädnader för att man inte ska bli upptäckt. Och precis transporteras ibland på bilgolv ut på landet och gömmer sig rent fysiskt med sin kropp, alltså gömmer dem. Och då kan man se det som att det där är ett svar på skandalen och på det här sociala som pågår med alla de här bedömningarna och fördömandena som pågår där ute. Så det är en reaktion på det, men också ett ansvarstagande. Att det här är så besvärligt just nu. Och vad är det som gör att det är så besvärligt? Jo, det är ju jag som är problemet. Så det är bättre att jag bara avlägsnar mig, så kanske vardagen kan fortgå som den gjorde innan. Så man blir som ett hinder för det här naturliga, the social natural attitude, som du annars upplever när du rör dig bland människor. Och det du nämnde där är ett citat av Håkan Juholt, som blev ju då genom sitt partiledarskap, men inte minst då genom skandalskriverierna om honom, synlig på ett negativt sätt. Och då upplevde han just människors blickar som så påträngande och besvärliga och svåra att hantera, så att han helt enkelt valde bort dem. Att han inte längre, han valde att inte titta upp, utan han tittade bara ner när han gick på stan. Mm. Och det är ju ett fysiskt sätt liksom att förhålla sig till skandalen.
Mm. Skulle du säga att de du har träffat, de som varit riktigt drabbade, är det så att man kommer tillbaks till samma nivå som man var innan, eller sätter det här liksom på något sätt, får man ärr för livet, skulle jag säga?
Ja, jag skulle nog vilja säga att en majoritet menar att de har fått ärr för livet. Att det här är sår med en tunn skorpa på och sådär, den typen av uttalanden. Men visst, många har klarat sig väldigt bra och kommit igen. Det kan ta tid, men det är ganska många som har kommit tillbaka. Men inte sällan så väljer man ett mer undanskymt liv från offentligheten. Än vad man hade tidigare. Man är bränd helt enkelt. Man vill inte utsätta sig för något liknande igen. Plus att man är ibland också arg och eventuellt bitter på journalister. Så det är så här, jag ska minsann inte bidra till det offentliga och de diskussioner eller debatter man tidigare var med. För det här är personer som har rört sig ledigt i den där typen av rum. Utan man begränsar den utsattheten i framtiden. Men det finns också exempel på personer som inte har återhämtat sig. En person som jag intervjuar, Irene von Wackenfeldt, kommer du ihåg vem hon är?
Ja, det var hon som var ordförande för ROX, alltså kvinno- och tjejjourer ju. Mm. Och som var med i något program och sa det här famösa då, män är djur.
Mm, det är så fint att du kommer ihåg det så lite, ja. Lite men, halvt, men så är det för de flesta.
Ja, men jag vet ju också att det var så att den här intervjuaren alltså hade ju ställt frågan alltså typ 5, 6, 7 gånger innan hon svarade.
Ja.
Så att den här intervjutekniken var ju väldigt i efterhand då, väldigt fräck, får man säga.
Och Sveriges Television la ju upp en längre filmsekvens för att försvara sig. Mm. I mina ögon var det ett sätt att exponera sin den här journalisten Evin Rubars intervjuteknik som ligger nära det här att verkligen tränga in någon i ett hörn. Liksom, att, en skjutjärnsjournalistik, om du så vill, en slags utpressningsjournalistik som var ganska onyanserad, får man lov att säga. Och när man får den andra sidan, den andra berättelsen ifrån Irene von Wackenfeldt, hur den här intervjun gick till och hur den var upplagd, så blir man ännu mer brydd, ärligt talat, över hur det där arrangerades. Men det här var ju en person som inte hade något skydd alls, Irene von Wackenfeldt. Och när hon sa det här berömda som då sändes i dokument inifrån: män är djur, tycker inte du det, säger hon. Och det är ju liksom outrageous, det är någonting du får inte säga så. Det är ju ett fruktansvärt uttalande som liksom alla kan vara rörande överens om också. Är sådär, nej men, och verkligen kunde också befästa det här med de här så kallade militanta feministerna, eller de här extremfeministerna, och nu vilka tillmälen man använder för dem. Och hon blev ju symbolen för allt detta. Och det är också det som händer, att det blir en person som blir en symbol för misstag som har begåtts och moraliska gränser som har överskridits. Hon blev verkligen det. Och det här har ju följt efter henne i livet. Hon har ju aldrig kunnat släppa det där helt och hållet liksom, och kom aldrig tillbaka egentligen ordentligt efter det, och tog enormt mycket stryk och mådde fruktansvärt dåligt under oerhört lång tid, och drabbades just av social fobi och gick inte ut på flera veckor, och det blev också, jag menar, det är ju inte bara någonting som pågår i hennes huvud, utan det här är återigen då ett gensvar, en reaktion ifrån omgivningen. Som möjligen då, journalister kan väl inte ta ansvar för den, men trots allt, hur man väljer att vinkla någonting, hur man väljer att intervjua någon. Det finns alltid en uppsjö olika möjligheter och sätt att göra det här på som journalist. Så här finns ändå ett ansvar, skulle jag vilja säga. Men reaktionen blev i alla fall att människor helt enkelt hatade henne intensivt. Hon fick hotbrev, hon fick människor spottade efter henne på gatan. I mataffären så blev hon utstirrad, hon kände sig nödd att flytta fysiskt ifrån den plats där hon bodde och arbetade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
det här med omgivningen då, vad har de här personerna sagt att de har fått för stöd från sina nära och kära arbetskamrater? Finns det några gemensamma berättelser där?
Det finns då skildringar av stor empati, hur familjeband kan stärkas i samband med skandaler, hur vänner kliver fram med lika mycket bekanta, kompisar man trodde att man hade, kollegor du kände att du kunde lita på som plötsligt bara försvinner, och då är det omöjligt att ta upp den tråden igen. Det gör man bara inte. Liksom. Alltså, man känner sig så bränd. Så
att det går ju inte att ta upp den själv. För man kan liksom inte så här komma krypandes då. Om någon har liksom valt att ta avstånd. Det går ju inte.
Nej. Ett fint exempel har jag ju i boken. Och det är, jag kallar det för drevbrev. Mm. Och ett exempel som finns med där jag faktiskt publicerar ett helt brev. Ifrån Sven Otto Littorin. Då moderat minister. Som skrev ett långt brev till Håkan Juholt under skandalen kring honom. Där han uttryckte sin empati och sin förståelse för vad han gick igenom och sa, du är inte ensam, jag har också varit med om liknande. Och så gav han honom lite goda råd på vägen och sa, jag finns här för att du behöver mig. Och det är få som tänker på människan i rollen i sådana här sammanhang och så vidare. Det är väldigt rörande brev som han fick. Och det säger också någonting om att det där förekommer som ett fenomen, de här drevbreven. Och också över partigränser. Det säger ju någonting om fenomenets karaktär. Att det är ganska många som har drabbats idag. Det är inte bara en eller två. Utan det här är lite grann någonting man kan räkna med under en politisk karriär. Att det kanske kommer hända någon gång. Och man måste vädra alla sina skelett i garderoben numera. Innan man tillträder på en post och så vidare. Mm. Det är, på tal om det här med frontstage och backstage. Det är väldigt få, alltså det är väldigt få hemligheter som du kan lyckas hålla där bak idag. För att... rapporteringen är så intensiv, inte minst runt politiker idag.
Men det där med att man får räkna med det för oss ju osökt in på frågan, alltså hur har det ökat det här med mediedrev, skulle du säga, eller medieskandaler?
Det beror på, tycker jag, vilket tidsperspektiv man har. Man kan säga att det är ett urgammalt fenomen som liksom Robert Aronsons 1700-tal. Det finns mängder av skandaler i omlopp och som även då kunde, om man kunde avsätta ministrar med den här typen av skandalskriverier. Man kunde ta med skandalerna och ryktena och skvallerna som följde på skandalerna in i rätten och på riktigt använda det som verktyg mot politiker. Vid den tiden. Man kom inte åt kungen, men man kunde komma åt ministrar och så vidare på det sättet. Så att skandalerna är väldigt livskraftiga över tid. Men om man tittar på ett mindre spann, vilket somliga forskare har gjort från ett 1980-tal fram till 2010, så finns det forskare som har kunnat visa en ökning när det kommer till skandaler. En ganska markant ökning i Sverige med en femdubbling av antalet skandaler över en 30-årsperiod. Mm.
Under den här perioden har ju också då internet kommit och sociala medier. Jag antar att det också måste ha påverkat rapporteringen och alltså hela upplevelsen av en skandal.
Absolut, hela upplevelsen av den, utan tvekan. Det är... Där är det ju ingen gräns för vad man kan skriva i anonymitetens skydd på ett forum som Flashback, som jag nämnde. Jag tycker Flashback är superspännande. Jag vill bara vara där och grotta ner mig i de här skvallertrådarna och håller på med det just nu faktiskt, men i min forskning. Det är som en digital salong som man kan kliva in i där det babblas något alldeles fruktansvärt om och skvallras och sprids rykten om och så vidare. Och man skärskådar också journalisters sätt att arbeta. Det förekommer en hel del relevant källkritik där, så det är liksom en mishmash av högt och lågt som pågår i de här forumen. Men effekten blir ju den att där uttrycks också en del hot Till exempel att vi ska minsann ta reda på var den här personen befinner sig, då och då är han eller hon där, och då ska vi slå ner den jäveln. Det är grova formuleringar man kan hitta där som gör de här människorna mycket rädda naturligtvis. Inte sällan exponeras adressen där man bor i de här trådarna och så vidare, som gör ju att det faktiskt också kan uppstå. Det finns ju exempel på det, att det har gått ifrån de digitala hoten till fysisk handling i verkligheten så att säga. Och det digitala är också verkligheten, men du förstår vad jag menar, i den analoga världen. Så man kan inte alls avfärda det där som oskyldigt, liksom det som sägs där. Den hotar hot på något sätt. Och sen så har du ju också en effekt på journalisterna är ju hela tiden där också och hämtar. Det finns ju inte en journalist som inte använder Flashback som källa. Naturligtvis gör de det med källkritiken påslagen, men om man vill veta vem en mördare är, eller om man vill ha information om vem det är som är huvudpersonen i en skandal som inte ens är namngiven än, då är det en ganska bra källa att söka i, bara för att få reda på. Och sen kan man gå vidare och kontrollera fler källor för att liksom få det där bekräftat, men här finns ett utbyte mellan journalister idag också i sociala medier och på Facebook naturligtvis, och i Twitterflödet också.
När en sån här medieskandal då briserar, eller när den startar, har medierna någon kontroll över det här drevet, eller är det liksom som ett ostoppbart tåg?
Sociala medier har ju bidragit till att det blir mer av ett ostoppbart tåg. Finalen kanske inte blir lika tydlig längre. Jag har ju också intervjuat journalister i boken. Och jag har intervjuat namnkunniga, respekterade journalister i boken. För jag tyckte det var viktigt. Inte jättemånga, men några stycken som de flesta liksom har förtroende för. Även bland andra journalister. Det som är ändå påfallande där tycker jag är att de flesta menar att de inte kan ta ansvar. De kan inte ta enskilt ansvar riktigt för att det blir så här. De kan identifiera problemet och säger att det, först avfärdar man gärna problemet. Man vill inte kalla det för en medieskandal, utan man vill kalla det för en politisk skandal. Och då säger jag fine, då pratar vi om det istället, politisk skandal, för jag anpassar mig gärna efter deras tolkning. Jag är ju nyfiken på hur de ser på saken och så vidare när jag intervjuar de här journalisterna. Men sen efterhand under intervjuerna så börjar de själva använda uttrycket mediedrev. Och då kan de identifiera precis allt det där med, det är ju hemskt idag, är det någon som säger, jag tror att det är Annette Holmqvist på Aftonbladet, det är fruktansvärt idag att stå på en presskonferens. Det är så mycket folk där, och i synnerhet då vid skandalsammanhang, då är det så mycket folk som man knappt får luft. Och det är klart att man kan känna sig, även jag som journalist kan känna mig trängd och inte få luft och sådär, säger hon. Och hur ska det då vara för den här personen som står i centrum och ska stå där och svara på alla dessa frågor och så vidare. Så att det uttrycks både en medvetenhet om fenomenet och en slags empati för den här personen som står i centrum. Men från det till att säga, ja, jag tycker vi ska tänka så här så att det liksom kanske inte drabbar den enskilde lika hårt. För att ibland kan man ju tycka att faktiskt effekterna blir oförtjänt stora och massiva och för långtgående för att det ska vara rimligt utifrån vad de har gjort.
Men du skriver också en del om vad liksom, journalister har för liksom, bild av sig själva och sin yrkesroll. Och liksom det här med, finns väl inskrivet här pressetiska regler, liksom, opartiskhet. Och liksom, man ska inte skriva om någonting som saknar allmän intresse. Och man ska liksom vara försiktig när man liksom, nämner namn. Och det finns massa sådana här moraliska och etiska regler. Men samtidigt så pratar de om att journalisterna har väldigt svårt att hantera liksom, sitt känsloliv. Kan du utveckla det?
Jag vet inte om de har svårt att hantera sitt känsloliv i största allmänheten. I tjänsten så finns det ju en idé som man nästan skulle kanske kunna kategorisera som en slags myt om journalisten som den här rationella, förnuftsorienterade, autonoma, opåverkbara grävande journalisten som mot alla odds avslöjar oegentligheter om makten. Det är någon slags ideal. Och allt det där med autonomi och självständighet och opartiskt. Det ska inte gynna någon part. Och i allt detta så har då ett begrepp dykt upp. Och det var Erik Fichtelius som skapade det i Sverige. Och det är just det här konsekvensneutralitet eller konsekvensneutralitetsprincipen. Och den innebär då att det spelar ingen roll. Jag bara rapporterar som det är som journalist. Och sen så får det få de konsekvenser det får. Jag ska inte ta ansvar för det. Eller jag kan inte fullt ut ta ansvar för det. Jag kan inte ta ansvar för framförallt om det gynnar någon eller missgynnar någon part. Utan jag ska bara rapportera som det är. Och i det här så lurar liksom en föreställning om just det här du kallade för eller som man skulle kunna kalla för objektivitetsidealet då. Och det är ingenting man säger riktigt rakt ut att det är det man har, men det finns ändå här att det finns en neutral plats, att det finns en neutral utsiktspunkt, att det finns ett neutralt sätt att rapportera på. Men det är ju bara att titta på hur språket är konstruerat. Existerar ens det? Jag menar så många val som en journalist står inför varenda dag. Genom sina ord som man skriver med. Och i och med det, där finns en frihet för varje journalist. Och i och med den friheten så kommer det också ett ansvar. Mm.
Men menar du också att man borde på något sätt erkänna att man styrs också utifrån sina emotioner? Alltså att man liksom, det finns egentligen ingen så här objektivitet på det sättet?
Jag vill mena om man ska aktivera en känsla av... om man ska kunna aktivera sin upplevelse av moral och var den egna moraliska gränsen går, så behöver man slå på sitt känsloliv på något sätt och kunna sätta sig in i intervjupersonens kläder och tänka sig, vad är den här personen i för skick? Hur verkar den här personen må? Är det rimligt att jaga den här personen? Visst, jag är bara en av 30 här journalister, för så ser det ut när det är en medieskandal i görning. Man är en av 30, en av 40 journalister som står där. Men man måste komma ihåg att man är en av dem där. Man är en del av den där gruppen. Och Margit Silberstein på SVT säger det fint, tycker jag, för att hon beskriver de här situationerna som... obehagliga, någonting hon helst vill slippa, hon tycker de till och med ovärdiga, och skulle hon kunna, säger hon, så hade hon gärna avstått. Och jag respekterar henne för att hon är så ärlig och för att hon liksom faktiskt hon är den som tydligast rannsakar sitt eget beteende i de här sammanhangen. Sen landar det ändå i ett beslut om att ändå köra på, så att säga, att ändå vara med, för det är på något sätt hon säger att ska man vara med i spelet så får man följa de här reglerna, och så är det. Och då vill alla, då är det mycket motiverande med att publiken vill ju ha det här, publiken vill veta vad som ska hända med Håkan Juholt, om han ska avgå eller inte, och då är det vår uppgift att berätta det är ofta det man landar i.
Men publiken vill ju också veta om Anna Bok har gått upp eller ner 5 kilo, alltså det,
ja, det här, alltså allmänintresset är väldigt töjbart, det är som en gummisnodd som man kan sträcka hur långt som helst, och ibland i egen syfte naturligtvis, att det här säljer bra och därför tänjer vi på allmänintressegummibandet.
Det där med att man bara är liksom en ödmjuk tjänare för läsarna. Mm. Alltså för mig känns inte det som ett riktigt hållbart argument.
Nej, det är så många man uttrycker sig. Niklas Svensson på Expressen som jag intervjuade till exempel. Han har varit rätt hård för i flera skandalsammanhang, inte minst mot Lars Danielsson som jag också har intervjuat i boken. Men, och han menar att mitt uppdrag är att skriva för publiken, och vill publiken veta vad Lars Danielsson var annandag jul vid tsunamikatastrofen, då ska de få veta det. Och då tar man till vilka metoder som helst, ibland kan det se ut som faktiskt när man tittar på det i efterhand. Det jag menar, Expressen hade till exempel den här löpsedel och första sida med Lars Danielssons ansikte och så ordet lögnare under i versaler. Det är
hårt.
Det är ju stenhård journalistik får man lov att säga. Och i efterhand kunde man ju konstatera i samband med den skandalen att det fanns problem med krisberedskapen i Sverige som blev genomlyst på grund av skandalen. Men att säga att det var Lars Danielssons fel alltihopa. Han om någon tycker jag blev just den här syndabocken.
Om man tittar på skuldfrågan, är det liksom någon skillnad på Alltså är det, om man liksom, om den som drabbas av skandalen är verkligen skyldig till något allvarligt, eller om det är mer än någon mindre förseelse, att man eller slår skandalen blint, skulle du säga?
Nej, den slår inte blint. Det krävs vissa komponenter för, som jag sa tidigare, att den ska få fäste. Och inte bara fäste i då traditionella medier och digitala medier, utan fäste överhuvudtaget bland folk. Man ska kunna prata om det här, och man ska helst kunna prata om det länge. Och skuldfrågan ska helst vara lite otydlig, så att man får tillfälle just att debattera och diskutera de här moraliska frågorna. Och det är ju... Det är ett sätt att för oss att aktualisera vissa moraliska frågor då, utifrån vad skandalen handlar om. Och det kan vara nog så nyttigt att få sådana tillfällen för oss. Men däremot tycker jag att det är också viktigt att förstå vad den här personen genomlider för någonting. Och att när jag har ju också gjort traditionella innehållsanalyser av skandaler och tittat på vad man har rapporterat. Och jag kan också se det här med den här avhumanisering eller dehumaniseringseffekten, demoniseringseffekten, som flera av de som jag intervjuat vittnar om. Den syns rätt tydligt när man går in i materialet. Ja. Och det tycker jag varje ledarskribent och journalist ska ha i bakhuvudet. Mm. Att man tar det där steget tillbaka och funderar på vilken väg ska vi gå nu egentligen? Ska vi bara fortsätta nöta på det här sättet? Eller? Mm. Och vilka spår missar man? När alla går på den där linjen tillsammans som ett kollektivt tunnelseende. Vad är det man missar på sidorna? Vilka är det man inte adresserar? Vilka är det man inte frågar? Relevanta frågor.
Genom din forskning har du märkt någon skillnad på hur män och kvinnor behandlas i en mediaskandal?
Jag har inte gjort någon systematisk studie av det. Så jag kan inte svara på det riktigt på det sättet och säga att det är skillnad. Men jag gjorde en ingående studie av en av de skandaler som har satt sig i det svenska folkminnet, och det är den som hände 1995. Hur gammal var du då?
Jag var 14 år. Nej, det var jag inte alls. Jag ljuger. Jag var 24 år.
Jag tänkte, hur ung är du?
Ja, jag är född 71, så det innebär att alltså jag är bara så dålig på matte. Ja. Jag var 24 år, så att jag var ju vid mina sinnesfulla bruk och så här, kunde läsa dagstidningar och sådär.
Och jag var ungefär lika gammal som du då. Men det där har satt sig i folkminnet, som sagt. Så att studenter som var väldigt unga när det där hände, knappt födda ibland, alltså det är läskigt att tänka på, men 2017, nu är de som nyss var barn är nu vuxna. Hur som helst, så kommer de vet också vilken det här är. De kan ungefär, tror de, innehållet i skandalen och vad den handlade om, och inte minst vem som var huvudpersonen i skandalen, Mona Sahlin då. Ja, och frågan var om kön, om vi kunde liksom se någonting som hade med kön att göra där, och det kunde vi. Och vi försökte närma oss materialet på ett öppet sätt när vi gick in och analyserade det. Men vi bestämde oss för att vi var intresserade av hur utseende skildrades, vi var intresserade av hur kropp skildrades, vi var intresserade av manliga skribenter och kvinnliga skribenter och så vidare. Och som vi vet sedan tidigare, alltså även i andra sammanhang, så skrevs det en hel del om Mona Sahlin. Det här är ju ett tag sedan, det har ju hänt en del med journalistiken sedan dess. Den har nog blivit mer, något mer genusneutral och medveten, skulle jag vilja säga. Jag tycker utvecklingen går åt rätt håll. Även om det finns viss genuslentrian, som vi kallar det för, fortfarande i rapporteringen kring kvinnliga partiledare och så vidare. Men man skriver om hennes mascara, man skriver om hennes strumpbyxor, man skriver om hennes korta kjolar och hennes röda hår. Och, det finns en upptagenhet kring hennes kropp och hennes flickighet och sådär. En sak som förvånade mig, som var en sak som vi upptäckte efterhand, var hur stor plats hennes moders roll fick i rapporteringen om henne. Det skrevs mycket om hennes svårigheter förmodade svårigheter, men det beskrevs som svårigheter att både vara en god mor och partiledare eller politiker. Hon var ju på väg att bli partiledare då efter Ingvar Carlsson för Socialdemokraterna, och hon var vice statsminister vid det här tilfället och med andra ord tilltänkt statsminister. Och det var många sådana här beskrivningar i samband med skandalen. Och bara, vem, det tänkte jag direkt, skriver en kvinnlig skribent i någon av kvällstidningarna. Att vem skulle ta hand om tvätten och barnen, och vem ska diska, vem ska ta hand om ungarna när de behöver mediciner? Ska Bosse göra det eller hennes man? Ja. Också sättet man intimiserar honom på genom att kalla honom för Bosse. Med smeknamn sådär. Och hur ska det gå där ute i radhuset? Så det fanns en intimisering i sättet man skrev om henne på. Och det intressanta är att hon i det här famösa försvarstalet, du vet, med den här presskonferensen, när hon sitter med sin vita blus på sig. Nu känner jag själv att jag bidrog till det här med att uppmärksamma hennes kläder. Då säger hon, men jag har baske mig inte varit en slarvig mamma. Och hon nämner sin moders roll vid 3-4 tillfällen i det talet. Och det är sådär anmärkningsvärt när man tänker efter. Man tänker inte på det där och då kanske när det händer. Men när man går in i materialet många år senare och tittar på det, så är det så här: varför pratar hon överhuvudtaget om hur hon är som mor?
Men känner
hon
sig tvungen till det eftersom medierna hade varit på?
Ja, exakt. Jag är helt övertygad om att det hängde ihop.
Är det någon aspekt av din bok eller det här fenomenet som du tycker att vi har glömt att nämna?
Jag vet inte riktigt hur mycket jag påpekade, men när vi var inne på det här med dramaturgin så kan jag väl nämna att det finns ett rituellt inslag i dem. Vi kan se liksom att de följer ett dramaturgiskt mönster, och det finns en forskare som någonstans använder begreppet rituals of shame and degradation. Så det är liksom en form av degraderingsritualer, och det kan också vara medvetandegörande, inte bara för journalisterna och de som drabbas, men även för dig och mig, att det här skulle man kunna se som en degraderingsritual, och då blir man ju lite mer uppmärksam på förloppet och vad som händer och hur man skriver om den här personen, och det tycker jag är nyttigt att få den där distansen.
Degraderingsritualer, det känns lite shady.
Ja, och det finns ett antropologiskt idiom som heter to fall from grace, och det är liksom hur en upphöjd person till folkets jubel och nöje kraschlandar. Och det är helt enkelt väcker en form av skadeglädje.
Ja, men det låter ju som liksom alltså att mobbens på något sätt glädje över att makten liksom, ja. Men alltså om man tittar på mobbens kraft på något sätt så känns det inte som att de är intresserade av, ja, men det här kan göra samhället lite bättre.
Nej, och det är väl det som är risken vid de här degraderingsritualen, om man ska se det som det då, att man helt enkelt glömmer någonstans på vägen själva sakfrågan, att vad var det egentligen vi skrev om och varför var det viktigt? Jag menar, i Håkan Juholt-fallet så är det väl lite oklart i efterhand vad det var som gjorde att han blev så uthängd som han blev och så illa behandlad av medierna. Vilket ganska många är överens om nu i efterhand faktiskt var fallet. Och ser man på de misstag han gjorde sådär. Tja, var de i den paritet, eller hade de den storleken så att du skulle få det här snabba, aggressiva förloppet eller inte? Vissa kan säkert fortsätta hävda det. Men vad vi fick veta genom skandalen var ju att Socialdemokraterna var i någon sorts gungfly, själva partiet. Och då blev affären ett exempel på oredan som pågick mellan en höger- och vänsterfalang, åtminstone var det så det beskrevs då i Socialdemokraterna, och nu ser vi ju nästan någonting liknande i Moderaterna, vilket är spännande. Man kan ju inte kalla det för någon skandal, för att Anna Kinberg Batra gjorde ju inget, det var aldrig någon skandal kring henne, men hade hon gett dem chansen liksom att skapa en skandal. Och när det gäller politiska skandaler ska man komma ihåg att inte sällan kommer kniven inifrån.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
Jag är ju intresserad i hemlighet då, av psykologi. Jag lyssnar på alla era program som berör psykologi. Men jag har ju inte sett att ni har haft något program som handlar om känslor. Och då skulle jag vilja att det uppmärksammades, det är en del av min forskning, men på ett mer historiskt eller filosofiskt eller socialpsykologiskt sätt, inte av en psykolog, utan de här andra aspekterna av känslor och emotioner. Och då kommer jag tänka på en historiker här i Lund som kom med en doktorsavhandling förra året, tror jag det var. Han heter Hugo Nordland, han är historiker då. Han har skrivit om känslor i krig. Och han har undersökt en period i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Superspännande! Och där han undersöker svenska officerares sensibilitet och deras emotionella uttryck i krig. Det är ju så spännande som man dör.
Ja, jag tror att du har sålt in det.
Det var bra.
Ja. Mia-Marie Hammarlin, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Mia-Marie Hammarlin om medieskandaler. Kanske ett nödvändigt ont som vi får leva med även framöver. Vill du läsa mer så kan jag verkligen rekommendera Mia-Maries bok I stormens öga, där medieskandaler skildras från olika håll. Vi som gör den här podden är jag, Fritte Fritsson, vår producent Ida Wahlström och Gustav Wolf som klipper. Vi finns på Facebook och Instagram och mig når också via snabel-a Fritte Fritsson i sociala medier. På återhörande!